Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad idag du till oss säger om allt som vi dig vi äger. Gör oss alla för dig stilla. Låt oss ej din nåd förspilla som du oss så ny och bjuder när ditt budskap till oss ljuder. Lär oss dina bud och rätter som du här framför oss sätter. Och när vi ditt ord fått höra, hjälp oss att därefter göra. Hjälp oss, Jesus, dig till ära, frukt i tro och kärlek bära. Och när dagen är förliden, tag oss hem i rätta tiden. Amen. Predikotexten är alltså den som vi redan hörde från Markus 4. Dagens tema är din medtjänare och broder. Och texten tycks inte i första hand riktigt stämma ihop med temat i den här texten. Enligt den nya handboken är dagens tema förlåt varandra. Och det är ju ännu längre bort från den här texten i gamla handboken. I samma kapitel före vår text finns liknelsen om såningsmannen. Den berättar om hur utsäde sås ut i olika slags jordmån. Evangeliet sås ut, men det slår inte alltid rot. Ibland torkar det bort, ibland förkvävs det. Bara en del bär frukt. Tyngdpunkten ligger här på ordet som sås ut. Vår text idag talar om ljuset. Jesus är världens ljus. Så det är en naturlig fortsättning. Om vi går till Johannes evangeliets början så hittar vi där ord om just detta ljus, hur det kom till världen. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Vi ska alltså först betrakta den här tesen. Ljuset avslöjar det som finns i mörkret. Lite längre fram i Johannes evangeliets första kapitel sägs: det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Vi vet alla hur fönster brukar se ut när det blir vår. När dammet virvlar ute på gatan och man ännu inte har tvättat fönstren. Så när solljuset träffar fönstret så blir det lite obehagligt. Och detsamma så upplever man ju också om man är i en vindskammare som i mörkret inte alls ser dammig ut. Men så kommer det in en smula ljus genom en liten springa och så upplyser det dammet. Så man ser det väldigt tydligt. Man märker knappt dammet när det är mörkt. Men en tunn ljusstråle kan vara otroligt avslöjande. Jesus skulle uppenbara sanningen om det som finns i mörkret. Med andra ord, han skulle avslöja synden. Han skulle uppenbara sanningen om vår, din och min synd. Det gör han genom anden, hjälparen, som sändes för att förklara ordet för oss. För det står i Johannes evangeliet 16 kapitel att anden ska överbevisa världen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. Synden måste uppenbaras. Den får inte förbli dold. Den måste bekännas. Det som är gömt måste komma i dagen. Men hur går det till när ljuset avslöjar synden? Det ser vi lite längre fram, fortsättningen i Johannes evangeliets första kapitel. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Mörkret ville inte avslöjas. Här finns det två grupper som vägrar acceptera honom som kom med ljuset. Först världen, Han var i världen. Världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. För det andra, hans eget folk, som inte ville ta emot Messias, som de hade tänkt sig. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Så är det också idag. Världen hatar ljuset och förföljer dem som låter ljuset avslöja synden. Världen, eller kallade tidsandan, det politiskt korrekta, har ju gjort sig en egen uppfattning om vad som är rätt och fel. Och många så kallade kristna kan inte acceptera att deras tolkning av kristendomen inte stämmer med Guds ord. De som vill följa med världen eller tidsandan rasar mot dem som håller sig till Guds enkla ord. Nu är det dags att fråga oss, dig och mig. Har jag gömt undan sådant som jag inte vill att ljuset ska lysa på? Kanske vi här kommer att tänka på enskilda händelser. På de onda orden jag har sagt till min fru eller till mina barn. Till mina arbetskamrater. Eller på den avundsjuka som väller upp när jag i tidningen läser tabellerna över vad andra har förtjänat och vad grannen har förtjänat. På den gången tänker jag kanske när jag inte kunde slita mig från TV:n, då det gick en omoralisk film och ingen annan såg det. Eller så tänker vi på den bitterhet som alltid vill komma fram när vi ser människor som har gjort oss illa. Ja, vi kan gå igenom budorden och tänka efter hur ofta vi har brutit mot dem. Inte bara så att vi har gjort illa och aktivt brutit mot buden, utan också så att vi har underlåtit att göra det goda som buden förpliktar oss till. Så undervisar ju Luther oss, vi ska frukta och älska Gud så att vi inte, och så räknar han upp i de olika buden, vad vi inte ska göra. Men så fortsätter han och säger, utan vi ska, och säger det som buden förpliktar oss att göra. De här synderna som vi ska göra och inte ska göra, och som hör till den andra tavlan, det som gäller kärleken till vår medmänniska, det är av ett visst slag som vi kunde kalla moraliska synder. Men det finns också ett annat slag. Synder som vi gör mot Gud. Som oftast inte syns. Åtminstone inte utåt. Dem kan vi kalla religiösa synder. Religiösa synder är synder mot Guds person. Första budet förbjuder oss att ha andra gudar. Och vi har i Martin Luthers förklaring lärt oss vad det betyder. Vi ska frukta och älska Gud över allting och förtrösta på honom alena. Att ha avgudar är att låta något annat komma i Guds ställe så att vi förtröstar på det istället för att tro och lita på Gud. Det andra budet förbjuder oss att missbruka Guds namn. Och det befaller oss att vi ska använda Guds namn till att åkalla honom, tacka och be. Det tredje budet, enligt den uppdelning som vi brukar använda, talar om att hålla Guds ord heligt. Vi syndar alltså mot Guds person genom att ringakta hans faderliga godhet och omvårdnad och vända oss till andra beskyddare. Genom att dra hans namn i smutsen och låta lögnen framstå som sanning. Samt genom att försumma hans ord som han har gett oss för att vi ska leva genom det. Det värsta är att det inte bara det vi gör som är synd, utan att vi är ogodaktiga sådana vi är. Det är det som brukar kallas syndafördärvet. Och det vill vi inte veta om innan ljuset har drabbat det. Det är egentligen först inför Jesus som vi ser hur djupt syndafördärvet är. Det blir en kontrast mellan det som vi skulle beteckna som ljus, men som inför Guds helighet blir som ett becksvart mörker. Det som vi skulle beteckna som ljus är ofta vår fromhet, vår förmenta godhet i förhållande till många andra medmänniskor. Vi kanske vill ställa oss i kontrast mot de dåliga, brottslingarna, och framstå som goda. Men ställer vi oss i kontrast mot Jesus, då hamnar vi precis i samma sällskap. Man kan säga att det starkaste vittnesbördet om vårt fördärv är Jesu död på korset. Tänk att han måste gå i döden för mig, för min synd. Så ser vi då vilket oerhört lidande Jesus måste utstå. Och då blir vi också varse hur djupt vårt fall är. Det andra vi ska säga är att ljuset uppenbarar evangelium. För ljuset uppenbarar också syndarnas förlåtelse som tillsägs den som har låtit ordets ljus avslöja synden. Man säger ju, det som är dolt måste bli uppenbarat och det som är gömt måste komma i dagen. Och nu är det så att evangeliet i viss mån är fördolt. Vår synd är egentligen lättare att avslöja än det är att förstå evangeliet. För vi känner någorlunda till Guds fordran på oss i lagen. Vi har i vårt samvete en kunskap om vad vi ska och vad vi inte ska göra. Även om djupet i fördärvet inte inses utan att det ställs inför Jesu ljuskägla. Men evangelium om syndarnas förlåtelse är en hemlighet. Det kan ingen tänka ut själv. När Jesus berättar liknelsen om såningsmannen och lärjungarna ber honom förklara vad det betyder, då säger Jesus, enligt Markus 4 från vers 11, ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får alltid liknelser, för att de ska se med sina ögon och ändå inte se, och höra med sina öron, och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse. Det här verkar ju väldigt underligt. Det verkar som om det skulle vara Guds avsikt att vi inte alla ska förstå ordet. Men det går tillbaka på det som vi redan har läst hos Johannes. Världen kände honom inte. Hans egna tog inte emot honom. Jag vill här väldigt gärna hänvisa till en fördjupning som Hans Alskog har gett i en blogg i kyrkpressen just om Jesu liknelse. Den ska ni läsa. Om just detta mysterium. Så här är det när Gud konstaterar att människorna inte vill tro och ta emot det ord som predikas. Då stänger han till. Och det är precis det som den senare delen av vår text säger. Ty den som har ska få, och den som inte har, från honom ska tas också det han har. Vad är det som den som har ska få? Jo, den som har sonen, han har livet. Han har ljuset. Han har syndernas förlåtelse, liv och salighet. För Jesu utgjutna blodskull. Och den som har det har också allt. Mycket mer än vad vi kan tänka och begära. Men den som inte har, han tror sig ändå ha något. Han menar nämligen att han har något i sig själv. I form av egna meriter, egen berömmelse. Han är som, det heter i ett norskt uttryck, sig själv nok. Det behövs inget annat, jag har tillräckligt. Och det visar sig att det inte håller när meriterna ska prövas inför Gud. Då går domen över det och han ska få höra. Ta ifrån honom också det han tror sig ha. Kasta honom utanför, där man ska gråta och skära tänder. Men vi ska också notera ett viktigt ord i texten som lyder: ge akt på vad ni hör. Jesus säger före det också: hör, du som har öron att höra med. Det säger Jesus ofta. Ta tillvara det ni får höra. Begrunda det. Lägg det på minne. Ge akt på vad ni hör. Det är så viktigt att vi hör, och att vi hör det rätta, nämligen det klara ordet som kan ge oss ljuset. Och det är också det främsta vi har att ge vår medtjänare och broder. Också vi ska låta ljuset lysa i ord och i handling. Vi ska komma till Gud med ett stort mått och hova in av hans ord för att ha något att ge ut. Det ska börja med att vi låter ljuset lysa. För Jesus säger ju: inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under käppan eller under bänken. Ljuset är ju frälsaren Jesus Kristus. När vi har lärt känna honom och finns bland världens människor, är det som om vi skulle gå in med ett ljus. Vi har fått ljuset, men vart sätter vi det? Sätter vi undan det så att det inte får lysa? Om vi gör så, undandrar vi välsignelsen från våra medmänniskor som vi har kontakt med, som vi är satta att vara vittnen för. För vi skulle ju ge dem ljuset. Det här betyder inte att vi ska sätta vår ära i att strö omkring oss en massa fromma ord. Det kan lätt bli en skenbar fromhet. Det första och viktigaste är vad vi är. Och det är där som medmänskligheten kommer in, det som är temat idag. Att vara en medtjänare och broder, att bära varandras bördor, att älska vår nästa, att fråga efter hur Gud vill att vi ska leva, så att det tjänar vår nästa på bästa sätt. Där är Guds 10 bud till stor nytta för oss, genom att de påminner oss om Guds vilja. Men buden kan aldrig ge oss glädje och kraft att följa dem. De ska döda vårt kött, så att vårt kött inte får ta makten och börja styra oss. Och det ska vara svaret på vår fråga vad vi kan göra för Gud och för vår nästa. Men och för att få kraften till att göra det här, så behövs evangelium. Också våra ord behöver vara med. Det är främst våra ord som är själens spegel. Och därför är Jesu apostlarnas förmaningar så viktiga. Döm inte, hämnas inte, älska din medmänniska. Och där gäller också regeln: behandla din nästa så som du vill bli behandlad själv. Här behöver vi också Jesu anvisningar om hur vi ska bete oss mot felande bröder. Det som andra årgångens evangelietext från Matteus 18 tar upp. Då vi ser att en broder i tron begår en synd, ska vi ta upp det med honom i en rum. Vi ska göra det ödmjukt, som Paulus föreskriver för oss i Galaterbrevet 6. Vi vet att vi själva är svaga, därför ska vi göra det ödmjukt. Om han inte tar det till sig, ska vi ta med oss en eller två. Och lyssnar han inte till dem, ska det tas upp i församlingen. Det beskriver ju Paulus också i första Korintierbrevet 5. När en broder i församlingen befinns syssla med sådan synd som inte nämns bland hedningarna ens. Och församlingen ändå inte tar itu med det och gör upp och ser till att om han inte ändrar sitt liv, så måste han betraktas som en hedning och en publikan. Allt det här ger oss anvisningar om hur vi ska hantera det dyrbara evangeliet vi har fått, för att inte vår broder eller syster ska gå förlorad. Den som Jesus har lidit döden för behöver vi mycket väl ta hand om. Vi ska sträva efter omsorg om varandra och göra vad vi kan för att ingen ska bli borta på vägen. Vi är själva svaga och behöver våra bröders tillrättavisningar när vi själva begår synd. För djävulen är snabb att utnyttja sådant för att få oss bort från gemenskapen med Jesus. Jesus säger därför, ge akt på vad ni hör. Ta dig i akt för onda människor, för gyckel och sammanhang där man inte håller Guds ord heligt. Var också på vakt mot falsk förkunnelse och gemenskap. Aposteln befaller ju oss i det avseendet i Romarbrevet 16. Vänd er bort ifrån den. Sök dig alltså istället flitigt till de ställen där Guds ord ljuder rent och klart. Ta med ett stort mått, så ska också den heliga ande fylla det rikligt. Och du ska få uppgifter och kraft för uppgiften att vara en sann medmänniska för din broder och syster. Både med ordet som förmanar, som tillrättavisar, och ordet om Jesu Kristi utgjutna blod, som han har gett för hela världen, också för dig och mig och för min medmänniska. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.